Magnus Lundén, du har varit en väldig jury för Svenska Yles litteraturpris och läst igenom, ja. Hur många skönlitterära verk har du läst?
Jag har aldrig de facto räknat ihop, men jag tror, jag i något skede gjorde en sån här snabb räkning, jag tror att det var 27 i det skede. Så i den storleksordningen i alla fall.
Och vad har du för eftersmak nu när du har kommit på andra, ut på andra sidan tunneln så att säga?
Ja, eftersmaken är liksom dubbel på ett sätt, för att å ena sidan var det en fantastisk möjlighet att få läsa alla böcker. Visserligen har jag den möjligheten säkert när som helst i livet, men nu var det liksom, när det fanns ett tvång där med, så blev det också så att jag läste dem. Så det var ju jättefint, och det har liksom nog lyft min känsla för finlandssvensk litteratur ännu mer än tidigare. Att på det sättet är jag egentligen ganska absurt nog tacksam över att någon gav det här uppdraget åt mig. Men samtidigt så är det ju också ganska mycket böcker att läsa på kort tid, så det är inte alls optimalt heller. Och jag märkte också att jag är en sommarläsare, att jag läser mycket mer på sommaren. Och sommaren är så ljuvlig när man har tid, eller jag i alla fall har jag tid att läsa på sommaren. Och inte lika mycket ro att läsa under en stressig höst. Och det är konstigt hur litteraturen, och jag tror inte jag är den enda, men det hamnar liksom, det är inte överst på listan vad man gör när man har de lediga stunderna. Och det är ganska synd. Men det har jag märkt, det har jag liksom reflekterat över. Och varje kväll då när jag har läst nu under hösten, så har jag också varit mycket lugnare kvällar. Att det har jag fått också med att fundera på att kanske boken är svaret på att få en god natts sömn till exempel. Istället för att vara hysterisk med något annat. Eller inte något annat, men vara hysterisk och hålla på att fixa eller någonting. Så den boken är ju, tjänar ju många syften.
Så du kommer med andra ord att kanske ändra dina vanor på grund av böckerna?
Ja, jag hoppas det. I alla fall borde jag göra det. Jag tror att många borde göra det, men man kan ju bara tala för sig själv. Så jag hoppas att jag inte glömmer bort det där. Det är ju så lätt med sådana nya insikter och sen vipser de borta en månad senare. Men jag ska nog försöka, för det här var nog ganska stark, den här känslan jag fick.
Nu har du då alltså läst så gott som ett års finlandssvensk skönlitteratur. Hade du några förutfattade meningar eller åsikter eller tankar innan du gav dig i kast med det här projektet, just om den finlandssvenska boken?
Jag vet ju att jag känner ju ändå till ganska många finlandssvenska författare, så där att jag vet ju att det är folk som är jätteambitiösa och satsar förstås mycket på det här. Sen hade jag inte kanske så mycket fördomar eller förhands uppfattning. Jag tänkte, jag var mer så att wow, det här blir ganska massivt och att det blir säkert svårt att avgöra, och allt det där var det var massivt och det var svårt att avgöra. Men sen tycker jag att det här fanns många jättefina berättelser. Jag kanske inte nu hade tänkt så mycket att det är de fina berättelser eller är de inte i förväg. Men jag blev ändå överraskad och imponerad. Jag blir alltid imponerad om någon kan presentera en berättelse för mig, så att jag blir så att wow, att det där var en fin berättelse. Och att man folk hittar på de här berättelserna själva, det är ju självklart, men det är inte alls så lätt som någon kanske tror. Och att få ihop det till en bok, att sy ihop en berättelse är säkert extremt, eller jag vet det är extremt svårt. Så jag blir liksom imponerad och känner mig lite sådär att wow, tänk att det här finns i vår kultur. Det finns också i många andra kulturer, det är inte alls frågan om det, men att sist och slutligen är jag ganska imponerad nog och till och med lite stolt.
Var det någonting som du absolut så där speciellt fastnade för? Några vissa berättelser eller vissa teman?
Jag märkte, jag hade i någon skede gjort en mellancheck och jag tyckte två saker, och det här gäller ju inte alls alla böcker, men att våld och kanske främst våld mot kvinnor kommer fram i flera böcker, och det tycker jag är lika fräscht som att det är hemskt, men det tycker jag kommer fram. Starka kvinnor och ganska, om man får säga rakt, loser män som figurerar, som liksom använder våld som enda liksom dialogmetoden. Det är en sak som måste komma fram, och det tycker jag bubblar upp genom i de här böckerna, så det är jättebra. Och sen en annan sak är det historiska. Jag är själv jättehistoriskt intresserad, och där hade jag kanske en fördom i förväg att det är sånt som finlandssvenskar älskar att skriva om, och det bekräftades lite, men inte på ett negativt sätt. Men jag är själv likadan, att jag av någon bizarr anledning så älskar jag att läsa om 1800-talet och 1900-talet och liksom så här Kjell Westö-stuk. Och det finns på många sätt här. Och det fanns också krig kom in här, men på ett jätteöverraskande sätt också i de här böckerna. Så att det är de där sakerna jag fick, att det historiska och sen det nya som jag inte alls hade tänkt på i förväg var kvinnovåld.
Är det någonting som du saknar i den finlandssvenska litteraturen nu, eller ska vi säga i de här böckerna? Är det någonting som du skulle vilja ha mer av?
Ja, helt klart jag skulle vilja ha mer, och jag är inte den första som säger det, men nu skulle det vara jättefint och det skulle finnas mera nutidsskildringar som verkligen berör och som ger en rejält med örfilar, att det finns det inte. Och det är klart att det finns, men det är klart också att det är en svaghet att det finns så pass få. Och jag vet att förlagen väl har jobbat lite på det här, försöka få folk att skriva mer och sånt. Så. Och det skulle jag efterlysa, starkare nutidsskildringar. Och det måste inte vara elände och det hårda livet, men någonting som berör oss som just nu lever. Och det kan handla om tonåringar, det kan handla om medelåldersmän eller pensionärer, vad som helst, men bara det ska vara förankrat i nutiden, eller varför inte i framtiden. Det finns inga skiffiböcker här heller. Så det ska jag nog definitivt efterlysa, att lite mera nutidsnärvaro skulle nog göra susen.
Jag kommer ihåg att när vi talades vid i våras, när du hade tagit dig an den här uppgiften, så sa du att en orsak till att du tackade ja var att du ville läsa mera lyrik. Hur ser ditt förhållande ut i den finlandssvenska lyriken ut idag då?
Det har nog kanske blivit, eller kanske, det har nog blivit bättre, men att det var ju nog den ena av de stora utmaningarna för mig, att faktiskt, för där krävs tid. Det kanske låter som en kliché, men om jag öppnar en lyrikbok och börjar läsa, så det är ett helt, eller jag upplevde att det var ett helt annat sätt att läsa som krävdes än en vanlig roman och en vanlig berättelse. Jag är kanske lite för rastlös när det gäller det jag läser på en sida, förstår du, att det kanske, det här med att man ska ge litteraturen tid, vilket ju var ett måste den här sommaren, men jag har märkt att med poesi så krävdes det ännu mer tid och ännu mer, om inte koncentration, så närvaro. Och det här är kanske lite svårt, men jag är lite ovan vid det. Men det var också en sån här insikt att wow, att där finns ju helt otrolig, vad ska man kalla, tankestyrka i de där, i mycket av den poesin som jag läste. Så det blev jag nog ganska, så det jag började fundera, vad har jag månne gått miste om här tidigare i det vad jag har läst. Vi ska se om det blir mera poesi i framtiden, det är inte det omöjligt.
Om vi tänker så här allmänt, vilken typ av litteratur tycker du, Magnus Lundén, om att läsa? Och hur står sig då den finlandssvenska könlitteraturen i förhållande till den?
Jag är ganska enkel på det sättet att jag vill att en bok ska vara en berättelse. Att det ska vara ganska, så att säga, straightforward. Att det här är nu storyn och häng med. Och jag har lite svårt med berättelser som blir för intrikata och för, missförstånd om inte mig fel, men liksom blir för konstnärliga. Att jag tycker att en berättelse ska funka så att med ett par meningar, ett par stycken, så ska man fånga läsaren. Och så ska storyn gå framåt tills det någon dag är slut. Det kan bli vad, hur konstnärlig som helst däremellan, men man ska aldrig glömma vad är berättelsen. Och det är berättelsen som ska fånga en. Och det gäller, tycker jag, allt. Att oberoende om man ska vara ett journalistiskt reportage eller berätta en rolig story på en fest, så måste man berätta den så att läsaren eller lyssnaren fångas av det där och inte börja tänka på annat. Och en sån berättelse funkar, men det är oerhört svårt. Men i vissa av de här böckerna tyckte jag att folk har gjort det för komplicerat och för artistiskt. Och det är inte nu i min smak, jag förstår om man vill skriva så, men att jag tycker att en berättelse är så pass helig. Det är liksom det, berättelsen är, det är ju grunden i vårt umgänge till och med berättelsen. Att varför ska man då spela bort det när man har möjlighet att skriva en bok? Att göra det för svårt. Det är vad jag tycker.
I dagens finlandssvenska förlagsvärld så har vi ju faktiskt väldigt många förlag. Några större och några lite mindre som har dykt upp bara under de senaste åren. Hur ser du på förlagens roll och kanske förläggarnas roll och förlagsredaktörernas roll? Märker du här någon skillnad i utgivningen till exempel?
Ja, det finns ju förvånansvärt många förlag nu som du sa, och jag tycker det är en jättegod sak. Men arbetet slutar ju inte där att det finns 4 eller 5 förlag, utan det behövs förlagsredaktörer som har tid att jobba med de här alstrarna som kommer in. Och där tror jag att Svenskfinland lite lider av resursbrist. Att man, någon, jag vet inte vem, men någon tänker sig att det räcker med att det finns förlag och berättelsen utkommer med 2 pärmar och that's it. Men då har man liksom lite fuska, och jag förstår att man fuskar för att det finns inte resurser. Men många av de här berättelserna som jag har läst så har jag tänkt att oj nej, att det här är bra, men det skulle kunna vara jättebra om man bara skulle ge kanske ett halvår till, ett år till, och det skulle finnas en redaktör som orkar och kan och få lön för att jobba med den här texten, och en författare som är villig att jobba med den. För det vet jag själv, det är ju det svåraste, för sen när man till slut presterar en lång, lång text och det där tycker, nu är det färdigt, man har inte fått något stålar alls, och man har dålig ekonomi, man skulle borde börja jobba med annat, och sen skulle en förlagsredaktör säga, jättebra, men nu har vi ännu ett år till att fila på det här. Så det funkar ju inte, men det skulle borde funka. Då kan man ju tänka sig att borde man ge ut färre böcker, och det är förstås en möjlighet, men jag skulle säga att alla de här böckerna som jag har läst platsar, i min bedömning, absolut att ges ut, men många av dem skulle ha mått ännu bättre med att ha, att det ska ge tid och bearbetning, och att författarna är villiga att kill your darlings och så vidare, förkorta eller skriva om, och se på vilken liksom stor litteratur som säljer mycket litteratur ute i världen eller som väcker intresse eller får pris. Det är ju inte det böcker som har, hey, första versionen, bra, vi trycker den och nu är allt färdigt, utan det är ju grejer man jobbar på jättemycket. Alla de här stora berättarna som nu finns, så om man ser allt på tacklistan, så tackar de en massa olika redaktörer som har jobbat. Och ibland kanske till och med jobbar för mycket, tar bort det där personliga. Men jag skulle definitivt ha jobbat mer med många av de här böckerna som jag har läst. Och det är jättesynd, för det betyder att de kanske blir sen sådär halvsuccé. Så att sålde det helt okej. Och det är ju jättedumt att tänk så många ännu bättre berättelser vi går miste om, just tack vare att det inte finns pengar, eller det finns inte intresse, och det kanske inte finns tid, och så vidare och så vidare.
Men nu var det ju så att du var tvungen att utse en pristagare bland alla de här böckerna som du har läst, som då tilldelas Svenska Yles litteraturpris 2016. Och vilket verk är det nu som du har fastnat för?
Nå, jag är jätteglad att få säga att det är Anne-Louise Bertels Vänd om min längtan som jag har valt. Och det där, jag hade svårt att välja i slutändan, för det var eller två stycken som jag verkligen vägde mellan. Men den här är en bok som trollband mig helt från början till slut. Det var en av de sista böckerna jag läste. Och jag var i London och skulle flyga hem. Och så tittade jag i min väska, vad har jag nu med mig? Och jag tänkte att jag skulle jobba lite på flyget, men så lyckligtvis funkar inte nätet på det här flyget. Det var en god nyhet, för då valde jag istället en bok. Och det var direkt när vi stod på landningsbanan i London, och så började jag läsa. Och sen läste jag jetsträck tills vi landade, och det var ungefär 10 sekunder efter att vi landade, så läste jag sista bokstaven där. Och det var ganska magiska timmar. Att jag var helt inne i den här boken, jag gjorde ingenting annat. Jag har ingen aning om vem där satt i det där flyget, och vad som hände, och vem. Allt totalt en, liksom, som en tunnel, att jag bara läste Vänd om min längtan. Och det är ett bra vitsord för en bok, och ett supervitsord för en berättelse. Att då är det någonting som verkligen funkar i den här berättelsen, och man gör någonting annat på flera timmar. Så det, då kommer vi igen tillbaka till det där som jag sa om berättelse, att det här uppfyller just det kravet, som är en av mina viktigaste krav. Att boken ska ha en berättelse som jag inte kan leva utan.
Det här är ju en berättelse som handlar om en utvandring till Amerika i princip, och också livet hemma i Österbotten. Och du skriver i din motivering bland annat att Bertell visar hur svek, våld och tystnad kan forma oss till någon eller något vi inte vill vara. Vad var det så där speciellt som du fastnade förutom den här berättelsen? Var det hur hon berättade det här, eller människoskildringen? Eller?
Det är jätteövertygande scener hon skriver i scener som, det finns i början av boken en scen om hur pappans armar slits av. Och när jag läste, jag så här, antagligen med gapande mun läste det, för jag kunde helt se den här scenen. Jag älskar sådana här berättelser där jag målar upp den bilden själv. Och hon skriver i scener som, och det finns flera scener som är sådana att det är faktiskt mindblowing, att det stannar upp allting, i alla fall i mitt huvud. Och de scenerna lever kvar. Och då måste man ju tänka på att då har Bertell skrivit de här, det är bokstäver på de där sidorna, men det har förvandlats till bilder i mitt huvud som inte går bort, fast jag inte har sett film. Vänd om min längtan finns inte på film. Det finns bara som bok. Och de är ändå kvar, de där scenerna i mitt huvud. Och det är igen ett superbra vitsord för en berättelse. Och det är så det ska vara. Så en bra berättelse ska vara. Så de här scenerna som jag kommer ihåg. Sen förstås kommer jag ihåg huvudberättelsen, men den där sena för mig ska bygga dem ihop den här huvudberättelsen. De är så här milstolpar i den där berättelsen.
Du sa här tidigare att du är väldigt historieintresserad, och det här är ju en roman som baserar sig på en historisk verklighet även om, och en släkthistoria, även om hon ju har fabulerat och det är fiktion och så vidare. Men har det gett nya perspektiv på din syn på till exempel den här perioden i den österbottniska eller finländska historien, när väldigt många lämnar sina hem för Amerika eller Kanada, som det var i det här fallet?
Ja, för det första så, det som jag först var jag lite i något skede, eller kanske efteråt, tänkte jag, hur historiskt exakt var nu det här? Och så var jag att sluta nu löjla det, alltså sa jag till mig själv att det var just det som var det prima i den här boken, att alla årtal var inte exakt rätt. Alltså jag menar, det fanns årtal, de var säkert rätta, men hon hade inte bemödat sig om att allt ska vara exakt rätt. Så som, om jag skulle ha skrivit den här boken, så skulle jag gjort allt för att kunna bevisa att det är precis rätt. Allt är helt rätt, och jag tror att många andra män skulle skriva just på det sättet. Och det var jättebefriande, för det var så där fritt. Och det där, dessutom är det inte, som du nämnde här, men det är inte en direkt, hon har ändå skapat den här, det som händer i Kanada vet ingen vad som händer på riktigt. Så det är skönlitteratur, vilket är stora pluspoäng. Det är inte bara nedskrivet från något gamla brev och sen har hon skrivit en berättelse av det, utan hon har fångat inspiration här och där, om jag förstår saken rätt. Så, men utvandringen från Österbotten och från Finland och Norden generellt, så känner jag till ganska bra, har läst ganska mycket och läst också gamla finsk-amerikanska tidningar och svensk-amerikanska tidningar, och de har alltid fascinerat mig extremt mycket. Det som är nytt i den här för mig är det här vad man lämnar bakom, att man sticker, och det här uppbrottet, hur otroliga beslut det måste ha varit. Och det påminner mig på ett sätt om, alltså osäkt får man tankarna till dagens flyktingvåg. För det måste vara precis samma sak. Man lämnar ju ofta halva familjen bakom sig. Man måste sticka för att man inte har råd. Här var det kanske inte ekonomin, men det var liksom livets möjligheter som lockade huvudpersonen att hon måste iväg. Och samtidigt blir jag helt rasande på henne. Och jag tycker framförallt att det var en sen när hon, vi kan lite spoilers här, men hon lämnar sin lillbrorsa kvar i just där botten. Jag är jättearg på henne för det här. Och jag talade också med min sambo om det här. Hur kunde hon göra så där? Men det finns ett annat uppbrott som är ännu värre. Det ska vi inte avslöja här. När man läste så blir man att hur kan vi människor göra så här? Fast det är alltså, det är det som jag älskar, att fast det är fiktion, så är jag ännu arg. Att berörd, knäckt och ledsen på att någon gör så här. Och då hjälper det inte så mycket att man tänker att det är bara fantasi, det är bara en bok. Utan det känns som om det ska vara helt på riktigt och det ska beröra just mig. Och det är igen det som en bra berättelse ska skapa en sån illusion hos läsaren. Så igen, fulla poäng för det.